In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Så, då är det måndag och Silly Season-podden var tillbaks, är tillbaks. Så heter det. Patrik Syket och jag, Patrik Sjögren sitter med mig. Och Nemrud Kurt gör sin säsongsdebut i Silly-podden. Välkommen Nemrud.
Tack så mycket Patrik, och Patrik.
Ja, då blir det lite Italien då, eller hur?
Det blir lite Italien hoppas jag. Vi fick in en ny praktikant idag. Första frågan var, vilket lag i England håller du på? Det gillade jag inte, jag gjorde om det till vilket lag håller du på internationellt. Så, hoppas på lite Italien.
Sen hade han något engelskt lag där som
sen var det ett engelskt lag ändå.
Ja, precis, så brukar det vara. Kanske lite Roma. Jag har någon Roma-knuten fråga här faktiskt. Den kan bli intressant. Men vi kan väl börja med att bara steka en grej som du varit inne på, Patrik. Origi stannar i Lille. Han kommer inte hämtas in till Liverpool vad det verkar. Du har ju sågat den där tanken vid flera tillfällen.
Ja, du har ju hyllat den och jag har sågat den. Det tycker jag var en kul dynamik förra gången.
Ja, då blir det inget av med det.
Ja. Men ja, du ska
det räcker tydligen att Borini gör ett mål och Lambert.
Ska igen?
Ja, men nu har det kommit en dementi från Rodgers också.
Wait for it. En liten sträckning någonstans eller någonting. Det är många dagar kvar.
Ja, det är många dagar.
Jag är fortfarande orolig för lille Origi.
Men vi lämnar honom för den här sändningen, va?
Ja, vi kan ju hänvisa till förra podden där det finns en hetsk diskussion om vad som är bäst för Origi och vad som är bäst för Liverpool.
Ja, precis.
Slutar nästan i någon slags bar.
Klubben är större än spelaren.
Spelaren är större än klubben.
Fotboll 2015.
Exakt.
Nästa grej som har pratats om är att Coquelin, som gjorde succé igår för Arsenal mot City, som den där sittande defensiva mittfältaren, ska liksom ha stängt dörren då för att Arsenal ska göra den där värvningen som många Arsenal-supportrar har drömt om, en ny defensiv mittfältare.
Men de har redan köpt en defensiv mittfältare.
Så att, jag vet den där 17-årige polacken
menar du? Exakt, och han ska till och med i A-lagstruppen, Christian Bilic. Så att, ja, jag tror att det var nog han som stängde den dörren snarare. Men jag lovar väl två, nu har han sagt att det är en för stor chansning att inte ta in en ny mittback, så att han riktar ju allt fokus mot det och han har redan köpt den. Så om man gör Wenger-matematiken så är det ju två med mittbacken. Så att den defensiva mittfältaren är nog Bielik. Sen kan vi ju diskutera hur bra det är för en 17-åring i Arsenals A-lag, men jag tvivlar på att han kommer spela sig inom mig under våren.
Nej, precis. Nu blir det väl så att Coquelin får det fortsatta förtroendet efter insatsen igår. Åtminstone för en tid framöver.
För en tid framöver. Sen ska man ju se hur det blir när Arsenal ska börja spela fotboll igen. Han fick ju, alltså det är lättare att vara defensiv mittfältare när hela laget försvarar än att vara defensiv mittfältare när du ska täcka upp för att de andra anfaller. Och det var väl inte så att Arsenal skickade fram alla styrkor offensivt mot Manchester City direkt. Att jag tycker fortfarande, han var grym igår, men det är fortfarande upp till bevis där.
Ja, vi fortsätter att steka grejer då, så liksom så här, sånt som inte blir av.
Det är positivt.
Ja. Hans-Joakim Watzke.
Ja, fan, du får jobba med uttal idag, det tycker jag är roligt.
Jag får alltid jobba med uttal.
Det är
uttal.
Speciellt när jag är här. Ja, det är det där, Atia och Khedira. Det är bara därför jag är här.
Men du var inte inne på Coquelin liksom?
Nej, det där är inte mitt område. Jag tänkte de här bokstäverna som inte finns.
Ja, det är där du jobbar.
Krumlurspråken,
ja.
Ja, men precis. Det finns ju, vad heter han? Adel Tarabt.
Tarabt.
Ja, precis. Men där har vi ju uttalet.
Ja, men försök.
Nej, sluta nu.
För er som inte vet, jag sitter bredvid psyk och terroriserar honom varje dag med att han ska kunna uttala Tarabt och Benatia. Som ja. Ni märker så, ja, han bangar ju nu.
Ja, men jag har ju faktiskt gjort det förut. Till mitt försvar så har jag gett mig in på det där förut med bland annat resultat. Hur som helst, Hans-Joakim Watzke, Dortmunds vd är väl?
Ja, något sånt.
Ja, han är chef i alla fall.
Ingen vill vara Dortmunds chef just
nu. Han har förnekat att det finns någon som helst överenskommelse mellan Dortmund och Real Madrid och Marco Reus. Även förnekat att det finns någonting som helst klart där i den affären. Men jag menar, någon måste väl betala in de där lite extra pengarna för Marco Reus nu i vinter, eller?
Ja, jag tror snarare till sommaren känns det väl som att
för det är ju då den där klausulen börjar gälla. Så ska Dortmund få in någonting mer än de där klausulpengarna, så måste det ju ske i det här fönstret.
Ja, så är det. Och de hade säkert varit öppna för det. Eller ja, det beror på deras ligaposition såklart. Men om de hade legat någonstans där uppe, tror jag att de hade varit öppna för det. Sen känns det ju som Real Madrid kanske har pratat lite med Marco Reus redan. Så det spelar nog ingen roll om Liverpool eller Arsenal pungar ut en 400 miljoner i det här fönstret. Och Dortmund accepterar det, så kommer Marco Reus ändå tacka nej för att han har ett flyg bokat till sommaren. Förmodligen.
Ja, för mig känns det som att Reus mycket väl kan hamna i Real. Jag tycker att jag läste idag senast att Benzema kan vara på väg att lämna, och det är för ditt Liverpool psyk. Det
nu har du bläddrat till någon jävligt shady tidning.
Daily Star, Car Offside, det är någon av dem, men ändå det, man, alltså jag kan inte låta bli att leka med tanken att om Reus kommer, så flyttar Ronaldo in centralt och Bale fortsätter på den andra kanten. Det känns som att Reus kanske inte har så mycket mer kvar att hämta i Dortmund. Det vet han om. De ligger näst sist på målskillnad, annars hade de legat sist. Och sen är Toni Kroos där också som en tysk dirigent, som idag faktiskt blev utsedd till världens bästa playmaker av IFFHS, heter hon, va? Fick 110 poäng till skillnad från Messi.
Vad är IFFHS?
Men du vet, de här International Football Statistics of...
Det är inte samma jury som tycker att David Luiz är världslaget i alla fall.
Nej, eller Iniesta för den delen, som lever på gamla meriter just nu. Nej, men han blev utsett till världens bästa playmaker för 2014.
David Luiz som är så dålig så att han gör andra mittbackare dåliga som spelar ihop med honom.
Ja, det är helt sensationellt att han har ju sänkt Thiago Silva. Bara det är ju nästan värt en plats i världslaget faktiskt, i någon slags prestation. Men det var ju spelarna som tog ut han. Nu ska vi inte prata för mycket om David Luiz i världslaget, men det är ju spelarna som har röstat. Så sen den dagen kan vi konstatera att världens fotbollselit inte kan någonting om fotboll. Det är ju ändå intressant.
Vilket vi inte heller kan, men vi försöker.
Du säljer till spelarna nu alltså.
Ja, jag står bakom spelarna. Ja, okay, en man av folket.
Ja, folket, fotbollsmiljonärerna. Jag vet inte, vi ska skilja på dem.
Ja, hur? Ja, men det är alltid roligt att se hur folk röstar. Det var väl... Roy Hodgson, va, som hade Mascherano som världens bästa fotbollsspelare i Ballon d'Or.
Hedra honom. Ja. Nej, jag tycker, ska man kolla VM, så var ju Mascherano klasse bättre än David Luiz. Det är ju fan hellre Mascherano än David Luiz i mittbacksplats i ett världslag alla dagar i veckan.
Ja, det kan jag hålla med om.
Kul också att Vucinic hade röstat på Zlatan. Känns lite internt Balkan där mellan juggarna.
Zlatan är inte juggan, är svensk.
Sluta. Ah, ja, okay,
sluta,
ja,
nu.
Ja,
visst. Sluta nu.
Visst. Blatten håller med.
Oj, mejlen nu. Oj.
Vi stannar i Dortmund, tycker jag. Och Gündogan, alltså den här, ni vet den här spelaren som egentligen inte har gjort en vettig fotbollsmatch på, alltså en Champions League-finalen mot Bayern München, va?
Ja, visst. Han har
varit gravid förra hösten, va?
När han spelat...
jag tror det. Alla bilder tyder på det. Jag vet inte vad som händer.
Han har ju spelat den här säsongen. Han var skadad hela förra säsongen, spelat den här säsongen. Då har väl inte riktigt hittat tillbaks.
Nej.
Kan man säga. Han var som sagt, la på sig några...
Alltså det är nästan Caster Semenya testvarning på honom och ser om han är en kvinna, för att det där var en gravid mage.
Och det är lite, lite synd, för att jag tycker att om vi ska snacka fotboll bara och inte graviditet, så Gundogan är en, han kallas the perfect midfielder, har jag läst på flera ställen. Det är klart att vem som helst kan skriva det, Daily Star, Car Offside. Men jag tror inte att Arsenal ska stänga den där dörren.
Det är ju Arsenal det pratas om. Och känns det inte som de verkligen behöver en central mittfältare med playmaker-kvaliteter? En tekniker där i centralt. För det har de ju ingen. Eller hur det nu är, när man har Özil på kanten. När man har Özil på kanten, så känns det väl lite som en Gündogan är det man ska stoppa in. Vart ska man sälja Cazorla då?
Cazorla kan du inte sälja, han var ju fan bäst i helgen.
Ja, men det är det jag menar. De har dessutom Rosicki, de har Oxlade-Chamberlain, de har offensiva mittfältare.
Ja, Gündogan, vad fan, alltså, om Dortmund säljer Reus och Gündogan inte är igång igen, känns det som en supermöjlighet för honom att liksom kliva fram och bli någon slags superstjärna i det laget nästa år istället. Det känns ju som en vettigare...
It's Zweite Bundesliga.
Ja, eller hur? Så länge de hänger kvar, vilket vi ändå får utgå från att de gör.
De ansökte, va? Nu förra veckan. De har ju ett ansökningssystem. De ansökte om att få spela i Zweite Bundesliga.
Fan, vad fint ändå. Men de vänder ju nu efter sitt träningsläge där de ju delar träningsplanen i svenska damlandslaget. Det var ju blondinalarm i tysk press. De var jätteoroliga över hur de skulle reagera när de var på samma hotell som svenskorna. Säger en del om tysk press.
Blandade ihop dem med Reus kanske.
Ja, men efter det så kommer det kommer vända nu. Det är det som kommer lyfta dem. Några Nilla Fischer råd, tror jag.
De är ju kvar i Champions, alltså det får man egentligen inte glömma. De visst att de ruttnade kanske lite två sista omgångarna, men de var ju redan klara då. Mm. Får man faktiskt inte glömma att de är kvar. Och det tror jag talar emot att en spelare som Hummels till exempel lämnar redan nu i januari för United.
Ja, så är det så här. Jag har svårt att se faktiskt någon av dem lämna. De vill nog göra den här resan tillsammans hela vägen in i kaklet den här säsongen och klara det där kontraktet ändå, för att det ska de ju göra.
Ja, de har ju visat tidigare med Lewandowski och annat att de skiter lite i pengarna och jobbar mer med prestige i Dortmund. De behåller dem hellre ett halvår extra än att...
Det finns ju pengar i klubben också, så att det är ingen panik. Det är ingen kris liksom.
Sen vill jag inbilla mig att de står i någon slags tacksamhetsskuld och att de känner det till Dortmund som har gjort dem till de här etablerade världsstjärnorna som de har blivit.
Mm. Alltså man jämför Dortmund då kanske med lite Atletico Madrid som ju också har stormat från senaste åren, så kom ju de ur en situation där de hade en rejäl ekonomisk kris när de liksom
har en rejäl ekonomisk kris.
De har ju fortfarande det och har ju av den anledningen tvingat sälja spelare. Nu har ju Dortmund av kontraktsskäl liksom fått släppa Lewandowski, fått släppa Reus nu för att de har haft klausuler och så vidare.
Götze
förstås.
Nu gick jag även med på att skriva de kontrakten, framförallt med Götze med den här utköpsklausulen, så att de har ju varit lite schyssta mot sina spelare också. Men de fattar ju också, de kan inte behålla dem när de stora drakarna drar dem, så är det ju, du kan inte ha kvar en spelare som är jättemissnöjd, det funkar liksom inte. Nej. Så då är det bättre att sälja, casha in och jobba med någon slags, med en större bild än bara den sportsliga framgången, vilket Dortmund gör sjukt bra får man ändå säga.
Mm. För sportsligt så går det ju lite sämre.
Det går åt helvete, men som klubb är de ju bundna av Sverige på väldigt många sätt.
Ja verkligen. Och när vi pratar kontrakt och klubbar som varit där uppe och nosat lite grann, så är Kevin Mirallas situation i Everton ganska intressant just nu. Han har svårt att komma överens, vilket har gjort att spelare som, eller att lag som till exempel Dortmund, Tottenham, Atletico Madrid har börjat höra sig för om tillgängligheten för den gode belgaren, eller så jävla god vet jag inte för det, men han är bra.
Han är bra, men det är ju spännande för han känns ju som en så här... Just den Dortmund, Atletico Madrid, Tottenham spelare. En spelare som de stora lagen inte riktigt är jättesugna på.
Han är inte topp.
Nej, exakt.
Han är
men som
bra.
Kan explodera och bli liksom väldigt, 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 väldigt nyttig. Så att det är nog ingen här, inte helt otroligt att typ Dortmund, Atletico rycker honom.
Mm. Jag håller med. Jag tror att det är ett logiskt steg för honom också att ta, att gå till en klubb som... Ja, kanske hellre Atletico än Dortmund just nu, men vi får som sagt inte glömma att Dortmund har Champions League också. Jag tror det kan vara rätt steg för honom. Sen är ju Patrik ny Belgien-expert efter att ha skrivit om hur Fellaini och Januzaj firade ihop senast. Lite gulliga teorier där.
Januzaj som ju hänger löst i Manchester United. Långt
in i frysboxen man kan komma. Enda värme han känner är ju Fellainis omfamning. Och han sa ju efteråt också att han måste ta hand om Januzaj nu för att han inte får spela så mycket. Vilket jag tolkar som en liten hint till Fanchal. Det kan man diskutera. Men,
men har inte Fanchal ganska nyligen också varit ute och pratat om Januzaj och sagt att han inte kanske har någon startplats åt honom?
Ja, men det är ju ganska tydligt att han inte har någon start. Han har ingen position i den uppställningen framförallt. Alltså, han är ju inte särskilt defensivt skolad Januzaj, så han kan inte vara ytterback och han är ingen centralspelare. Utan han är ju en kant liksom. Och det finns ju inga kanter i dagens Manchester United. Så att det känns som de ska låna ut Januzaj fortast kvickt.
Mm. Men lika snabbt ta in lite mittbackar för att stabilisera där bak.
Ett par, tre stycken.
I Hawaii där bak.
Ja, det kan man säga. Jag såg in ett citat från Gary Neville. Han sa, jag väntar fortfarande på att the pin to drop, alltså att poletten ska trilla ner hos Evans, Jones och Smalling. Alltså det är hela backlinjen. Ja, ja. Man liksom väntar på att det ska hända något. Om en spelare liksom, så här, han nämnde hela trion där som har hängt med ett par säsonger nu, men det känns ju då och då som att det finns i alla de tre spelarna liksom fotbollsspelare som gömmer, som tittar fram då och då, men det...
Ja, men sett dem i ett mittenlag, de har varit bra spelare.
Jag tror nästan att alla hade funkat i ett topplag också om de hade haft en bättre referenspunkt bredvid sig, alltså en riktig världsklass. Som komplementspelare i ett topplag tror jag alla hade funkat, men jag tror att de hade behövt en världsklass mittback bredvid sig. Då hade man liksom kunnat rotera på de övriga. Till och med i en trebackslinje direkt med en riktig superback så hade de andra två kunnat funka som komplement till, det tror jag. Men det är just...
Jag tycker man måste tänka lite också att de här mittbackarna har varit reserver till Vidic och Ferdinand, och sen helt plötsligt ska de gå in i en trebackslinje, en helt ny uppställning, en helt ny taktik.
och ta allt liksom huvudansvar där bak. Som du säger, de har ingen referenspunkt, de har ingen etablerad mittback som kan styra och ställa.
De har aldrig spelat trebackslinje.
De har aldrig spelat trebackslinje, liksom det krävs, alltså, ja. Sen har ju United en så bra offensiv att det ställer ännu mer krav på dem att kunna hålla den här trebackslinjen intakt. Och då blir det svårt eftersom att de kanske inte är tillräckligt bra för att göra det i ett lag som aspirerar på att vara så bra som United vill vara.
Så är det. Knepigt värre. Men tillbaka till Mirallas då.
Knepigt värre. De har mycket pengar som helst. Fan, agera för helvete.
De har ju verkligen det också.
Ja, de har verkligen det.
Och Financial Fair Play är liksom inte ens en faktor, därför att de har spenderat så pass lite och dragit in så enormt mycket pengar. Jämför med, de har verkligen miljarder att spendera.
Omsättningsmässigt så är de ju på Reals nivå. Och så kolla lönemässigt i Real liksom, där har Ronaldo, Bale, James Rodriguez, alla de här sitter på superlöner. I United, nu har ju Falcao och Di Maria pushat upp det, men innan dess så var det liksom en väldigt låg lönenivå jämfört med Real framförallt. Då var det ju Rooney som förhandlade upp sin lön genom att försöka tvinga sig bort varannat år, men i övrigt så låg de ju ganska lågt liksom. Så de har ju jättestora möjligheter.
Nu har i och för sig Falcao mer lön än typ så halva Serie A ihop.
Men, men vart ska Falcao ta vägen?
Falcao ska...
Han blir ju kvar den här säsongen då, det här lånet.
Ja, de kommer ju behålla han sommaren. Fanchal satt ju press på honom, så han måste prestera nu om det ska finnas en möjlighet. Och hans agent sa att han kommer spela i en av Europas bästa klubbar nästa säsong. Men vi får vänta och se om den klubben är Manchester United. Så han kommer ju inte vara i Monaco. Känslan är att Monaco har insett att när de gick till Champions League att de inte kan klara FFP med Falcaos lön. De köpte honom innan FFP kom i spel för dem, för de var inte med i Champions League. Och nu var de med i Champions League, lånade de ut Falcao direkt. Det kanske finns en viss grej där, samma med Schames som de sålde. Så att jag tror inte de har någon möjlighet att ta in honom igen på den lönen. Och då får de skeppa honom vidare. Och jag tror ju fortfarande att Real Madrid skulle kunna se honom som en Galactico-värvning trots allt, och de har fortfarande bara en anfallare. Så att, och jag tror också att Falcao skulle kunna vara med i något slags rotationssystem och acceptera det i Real Madrid. Sen är frågan om Benzema skulle må bra av det eller inte. Jag tror fortfarande att Benzema stannar och inte går till Liverpool.
Jan, ska vi ta upp det där? För du nämnde det, Nemro. Det här ryktet som vägrar dö,
ja,
att Benzema ska lämna, men de har ju ingen annan.
Nej, de har ingen annan. Och sen, Ancelotti älskar Benzema. Framförallt så älskar Zinedine Zidane Benzema. Han tycker och han är ju liksom deras framtida tränarämne. Han tränar i deras Castilla-lag nu och är den som ska ta över på sikt, har han väl tänkt. Och han är ju i stort sett Zidans favoritspelare, om man tolkar alla Zidans uttalanden. Han är med i Zidans drömelva varje gång, och han är alltid högt aktad. Så att i Real har han en enormt hög status. Han kommer extremt bra överens med Cristiano Ronaldo. Han har accepterat en roll i laget. Han är inte superstjärnan men får spela hela tiden. Så att han är perfekt för Real Madrid.
Jag håller med om allt det där. Däremot får man inte glömma att det finns en man som heter Florentino Perez, som kanske inte ser Benzema som den där glittrande Galactico-värvningen eller Galactico-spelaren, vilket Falcao kanske är, och få in lite nytt blod och liksom ungefär som en Di Maria.
Ja, att Perez skiter fullständigt i vad alla andra tycker, det
är ganska överens,
kan vi vara på det klara med.
Absolut.
Han skiter till och med i vad Cristiano Ronaldo säger och skeppar iväg hans polare om det skulle passa honom.
Ja, men vi pratade om det också på redaktionen några gånger, att just vad Pires ska göra, för att han ska ju ha en Galactico varje sommar, så är det ju hela hans strategi. Och nu är ju offensiven fylld, om man nu värderar Benzema så högt som jag tycker att man ska göra honom. Och det är ju svårt att värva en Galactico till en backlinje, för där är det ju fullt på mittbacken också. En Galactico spelar inte ytterback, och de har redan två bra målvakter.
Om inte han heter Roberto Carlos.
Ja, exakt. Mm. Lite för gammal nu. Mm. Så att det är någon som måste flytta på sig för att Galacticon ska in. Och som du säger, det är väl det som hotar Benzema, att hans stjärnstatus inte är lika hög som James och Gareth och Cristiano Ronaldo och Toni Kroos.
Så vi kan helt enkelt härröra alla de här ryktena till Florentino Perez nyckfullhet.
Det kan vi göra, och sen det som är vänta in om Paul Pogba blir till salu. Då tror jag faktiskt att han kanske kan bli deras Galactico också.
Ja, absolut. Det är ju en position där de faktiskt skulle kunna stoppa in en spelare,
och där han skulle förbättra dem också, känns det som.
Intressant nog sa han faktiskt så sent som idag att han är värd noll. Pogba, jag är värd 0 euro. Nu har ju vi såklart översatt det till 0 kronor, men det är ju samma sak.
Tycker du det? Räknar du på växelkursen?
Ja, alltså det är 80 gånger 0 är 0. Det fick vi alltid lära oss.
Han satt där och räknade.
Ja, vad fan?
Ja, fan, miniräknare och hela köret. Nej, men Pogba sa liksom att jag får lite Martin Mutumba-vibbar när han la det där uttalandet om att jag är en av allsvenskans 10 sämsta spelare. Att han kör någon strategi där han inte sänker förväntningarna, men han ironiserar hela grejen liksom, och så bara, ja, men jag är värd 0. Och jag måste träna hårdare för att bli lika bra som legender som Pirlo och Buffon och Chiellini. Och det kan han ju faktiskt bli i Real. Ja, de är legender, psyk. Jag ser
vilken trio att nämna.
Kanske inte Chiellini, han är lite svårt för som Roma-fan. Men Buffon och Pirlo är ju
Det är klart att de är legendarer allihop liksom. Men det är så intressant att han nämner en målvakt och liksom,
Juventus. Men jag älskar ju att Raiola står på andra sidan samtidigt också, bara så, han är värd 2 miljarder, han är värd 4 miljarder.
Ja, och Raiola har ju sagt, Raiola har ju sagt att Pogba kommer lämna liksom. Ja.
Jag tror det känns som att Raiola har släppt sitt Zlatan-fokus till förmån för ett Pogba-fokus i sitt värv. Ja, för det finns inte så mycket mer cash att tjäna på Zlatan.
Nej, och du har inte
Mino. För det är Zlatan som tjänar dem nu för tiden.
Så är det, och du har inte Mino som agent om du ska stanna i Juventus resten av karriären.
Ja, så han har inget med Vitamin Well att göra, kan man inte säga.
Nej. Eller ja, ska vi inte utsluta.
Verkar inte så.
I alla fall, det var en sväng ner till Italien. Vi kommer lite mer dit sen. Jag har en sån här segway liksom,
älskar dina väderövergångar.
Segway-övergångar. Men vi kommer till den strax. För Konoplyanka, kommer ni ihåg honom?
Ja.
Dnipropetrovsk. Ja, kan det vara det? Jag hade skrivit ner det.
Nu kunde du uttala,
va? Men det var, nej, det är högst oklart för det här, jag undrar.
Finns inga facit här nu.
Ja, den där knepet alltså.
Dnipro.
Dnipro. Kan vi
Dnipro.
Snyggt.
Ja, Konoplyanka som förra vintern då var väldigt, väldigt nära Liverpool. Ryktades då också till Tottenham. Det blev ingenting av, han stannade i Ukraina. Nu snackas det om Tottenham igen. Att man återigen ska försöka locka den där svårvärvade, tydligen.
Jo, men är inte kontraktet på väg ut nu?
Ja, det är väl så, va?
Jag tror det, utan att svära på det. Och det var ju det som stoppade. Den var ju överens förra gången, kan vi nog slå fast, med tanke på att vi satt och pratade med hans agent, en av hans agenter, som sa att det var presidenten som stoppade affären, vilket tyder på att spelaren var överens. Så att de har nog väntat ut det där kontraktet.
Någonting säger mig att han var inte helt även på tanken att lämna östra Ukraina.
Nej, han var nog rätt sugen på det. Så kan det vara. Men ja, sen blev ju hans status extra hög då, för att han var en av få som var tillgänglig. Det gör ju att han blev väldigt omtalad. Hade det varit samma situation i ett sommarfönster hade vi nog inte pratat lika mycket om Konoplyanka. Då hade folk förmodligen fortfarande inte vetat vem Konoplyanka var i de svenska stugorna.
Men det är ju också så här, även det är ju ingen stor stjärna. Han är bra i ukrainska ligan, han är liksom en stjärna i ukrainska landslaget och så vidare. Men framförallt så är det ju en väldigt spektakulär spelartyp, en dribbler med hög fart som gör spektakulära mål och sådär. Så därför är det ju, därför blir ju...
Exakt vad Tottenham behöver.
Ja, det är
sån... En typisk Tottenham-spelare,
ja, skulle jag säga. Lite Lamela överhör jag på att säga liksom, att ja, men han värvar honom för ganska dyra pengar.
Sen är det så att han gjorde ett jävla drömmål mot England i en landskamp, och då är det klart att det
räcker ganska långt.
Det gör ju det. Mm. Alltså det
vet Zlatan om inte annat.
Det drar ju igång ryktena, det liksom höjer ju hans status i England väldigt mycket, för man måste ju vara världsklass om man gör ett drömmål på det engelska landslaget, eller hur?
Så är det, de är ju helt fantastiska, det engelska landslaget. Bara kolla deras imponerande meritlista.
Ja. Nu då till min segway.
Mm, det här ser framåt, nu jävlar.
Ja, nej, men ni har ju läst schemat, så att ni borde väl kunna lista ut för det.
Ska du lägga en planka över till
Ravel Morrison till Lazio?
Vart var segwayn?
Ja, nu hamnar vi i Italien.
Jaha, men du hade ingen övergång, du bara nämner namnet.
Ja, nej, men vi är från ett land till ett annat.
Han har vaknat på fel sida idag.
Det var extremt
precis. Han har bara sovit 7 timmar. Han har bara sovit 7 timmar.
Ja, okej, okay. Nej, men Ravel
Morrison har sovit 4 timmar. Men, okay, absolut.
Ja, Ravel Morrison har ju lite kämpigt. Ingen annans fel än hans egen. Han har ju betett sig ganska illa, kan man säga. Han har suttit häktad och han är anklagad för diverse hemskheter, inte minst mot sin flickvän. Och hans rykte i England är helt enkelt kört, tror jag.
Shed Evans klass nästan. Nej, men Revel är väl, han släpptes väl i friades i torsdags. Han har ju möjlighet, och de har ju försökt få fart på den. Hans agent kallar det för århundrades affär om någon Premier League-klubb skulle ta honom på lån nu ett halvår, för West Ham vill absolut inte ta i honom med tång.
Nej, jag tror inte någon annan vill det heller.
Nej, och han skulle säga att han skulle gå in i Arsenal imorgon utan problem. Och hans talangmässigt är han ju fortfarande en väldigt högt aktad spelare i England. Han var ju supertalangen i Manchester United, som liksom skulle
bråkade sig bort,
men skulle bli nya riktiga storspelaren. Och han har ju otrolig talang, med tanke på att han missköter sig så grovt och ändå är så duktig på fotboll. Det säger en del om hur bra han skulle kunna vara om han skötte sig.
Vi har ju haft honom uppe som ett exempel på en talang som förmodligen skulle kunna bara försvinna ut i ingenstans för att det är en personlighet som har väldigt svårt att hålla sig borta från trubbel.
Och då vet du fan om, det påstås ju att han redan är överens med Lazio. Agenten talar om ett halvårs utlåning. Han nämner ju inte ens en framtida övergång eller liksom att han ska värvas. Så att han är, det är allt talar för att han redan har skrivit ett förhandskontrakt med Lazio, kommer gå dit sommar. Mm. Och då är, vet fan om Lazio är istället där man blir omhändertagen och lugnar ner sig, så att säga.
Du kan ju inte kräva av en romanist att säga ja, men jag vet inte, utifrån hans karaktär så känns det kanske som att Napoli vore ett kul alternativ. Lite slum och lite sunk, men ändå skönhet där under.
Så han skulle skjuta tillbaks på rånarna. En ros som växer från betongen. Liksom. Han skulle skjuta tillbaks på rånarna.
Fast han är ju ett jävla as. Jag vet inte om jag önskar honom någon framgång.
Nej, men det är lite, jag menar Cassano till exempel. Jag har alltid tyckt att han passar in i Napoli med sitt sätt att vara. Nu har han ju inte värsta bråkstaken kanske, men går man runt och säger att jag skräms inte av ljudet på en stadion för att jag växte upp med pistolskott i bakgrunden när jag spelade fotboll, så har man ju en ganska skön karaktär.
Mm. I Ravel Målersons fall så är det nog han själv som står med pistolen. Exakt. Det är väl det som är skillnaden.
Och lyssnar på ljudet bara.
Ja.
Men det vore spännande om han ändå liksom, om han kommer bort från sin miljö, kanske skulle gynna honom lite i alla fall. Ja. Så att han...
alltså, rent fotbollsmässigt så är man ju nyfiken på vad den talangen liksom kan bli.
Exakt.
Av. Så är det.
Exakt.
Ju. Han är ju, som vi har konstaterat, en enorm fotbollsbegåvning någonstans där under allt.
Ja, men det är ju så frustrerande, det är ju som Balotelli liksom. Det är ju så frustrerande, man vill ju att han skulle liksom ägna ett halvår nu åt att äta rätt, dricka rätt, gå till träningarna i tid, inte göra bara fullt fokus fotbollen, bara för att se liksom hur bra han skulle kunna bli. Det är ju exakt samma med Ravel. Han är inte riktigt lika stor talang, får man väl säga, för han inte bevisar lika mycket, men vad fan, om han skötte sig skulle han ju tveklöst vara en av toppspelarna i Premier League då, om man ser till liksom hans kvaliteter. Men man blir ju så jävla arg när man själv hade noll jävla talang och så kommer de här jävlarna vilket som helst och bara slösa bort det fullständigt.
Sen är det ju liksom fullständiga idioter.
Ja. Hur många Lazio, hur många engelska spelare lyckas i Serie A egentligen? Jag menar, Ashley Cole hade jag stora förväntningar på nu i sommar, men han...
Du var den enda som hade stora förväntningar.
Jag var den enda som hade stora förväntningar. Jag tänkte att han ska hänga med i det där långsammare tempot och kanske inte fylla på så mycket men täppa till där bak.
Det är inte gott om engelsmän i Serie A alltså.
Det är väl inte gott om italienare i Premier League eller?
Många engelsmän har flyttat till Serie A.
Det finns fler italienare i Premier League som har lyckats än tvärtom.
Jo, men hur många engelsmän har flyttat till Serie A i sin bästa ålder? De gör inte det, för att om du är bra engelsman då tjänar du ju mer.
Walesare visserligen,
men då tjänar du mer ett mittellag i Premier League än i topplag i Serie A.
Ja, som Cambiaso går till Leicester var det för 4-5 miljoner euro per år. Och säger det mycket om vilka pengar som är inblandade. Jag och Syk kollade till och med på att vi såg att Cardiff hade dragit in mer pengar i tv-intäkter än Bayern München. Och då var det alltså mycket mer.
Jag tror att det var nästan dubbelt. Men då är de tyska tv-intäkterna är väldigt små förstås. Men även bottenlagen i England får ju in otroliga pengar. Och med sina fallskärmar och
så
ekonomiska...
finns det homegrown-regler och grejer som gör att de engelska spelarna får lite mer betalt och att de då ska flytta till Serie A under sina bästa år, flytta från sitt hemland, okej, bra väder, absolut, kanonmat, jättetrevlig liga, härlig publik, men några miljoner mindre och då är det nog. Man förstår ju någonstans att de inte flyttar
hemifrån då. Och rent fotbollsmässigt så är det två väldigt olika skolor liksom.
Verkligen.
Jag minns när Borini kom till Roma från, var det Chelsea tror jag det var, han tillhörde Chelsea.
Precis.
Man såg direkt liksom att eftersom han inte hade den här italienska spelstilen fastän han är italienare så bröt han mönstret ofta. Men han var bara pang på. Han bara sprang rakt fram och sköt. Och det var som Jeff Hurst sa, om inte jag vet vart jag skjuter så hur ska målvakten veta vart han hamnar? Det var lite så, han bara sköt liksom. Så det kan ju vara bra med sådana som bryter mönstret också. Men oftast så, nej, engelska spelare i Italien och
oftast italienska i Premier League. Oftast landar det på rad Z för Borinis del, men...
Så är det. Inte nu senast i och för sig.
Nej, då hittar han rätt. Kors i taket. Ja, men det för oss i alla fall in på Serie A. Där Samuel Eto'o är klar nu, eller?
Ja, ska presenteras imorgon, säger de. Han och Muriel från Udinese och Andrea Coda tror jag han heter från Udinese också. Men det är ingen som bryr sig om dem när den store Samuel är på väg in från Everton. Det är en kul värvning. Sampdoria som gick lite bättre såklart i början av säsongen, lite som Southampton, men går fortfarande ganska bra. Eto'o har ju spelat i Italien innan, vann trippen med Inter. Och jag tror fortfarande att han har krutet tillräckligt torrt för att kunna göra några Serie A-mål. Så det är en kul värvning som förhoppningsvis presenteras imorgon.
Några mål gör han nog säkert.
Ja, det lär han göra. Han är väl mer sugen på filmrollen dock, eller?
Ja, med två vet man aldrig. Han är ju redan Lejonkungen, så jag tror han är klar för en sån karriär i alla fall.
Här då ett rykte som kanske kan få det att vattnas lite i munnen på en romanista. Luis Adriano. Shakhtars supermålskytt. Han har väl gjort fler Champions League-mål än både Messi och Ronaldo den här säsongen.
Det ska tilläggas att fem av dem var i samma match, men det behöver inte betyda att det är något dåligt.
Ta det tjafsen med Zlatan efter Andres match.
Exakt, kommer att göra. Exakt. Nej, men i morse så gick Roma, har ju haft honom på radarn ganska länge enligt uppgifter, men nu så har även Juventus gett sig in i leken. Vill ha honom som striker. Roma är kanske mer i behov av det eftersom Juve har Tevez. Juve har till och med Llorente och Morata. I Roma så har man ju ett problem, och det är faktiskt att klubbens bästa spelare, Totti, fortfarande bäst, att han tar den där nummer 9-rollen och spelar falsk nia, och då kan man inte spela ett spel med en äkta nia. Och skulle Luis Adriano komma, så tror jag att det skulle kunna bli lite som Destro, att han kommer in där och hamnar i skuggan av Totti. Trots ett bra målfacit, Destro gjorde 13 mål på 19 matcher förra året, så kan han hamna lite i skuggan och kanske till och med skeppas iväg, för Totti verkar ju aldrig sluta spela fotboll. Men det är klart, det är en värvning som skulle sätta Roma i respekt och som jag tror definitivt skulle gynna målproduktionen, för att Roma kan inte göra mål. Bästa målskytten är Adem Jajic som står på 5 mål, tror jag. Då är han inte med i topp 10 i skytteligan och han har inte gjort mål på flera matcher.
Mm. När vi ändå är i Roma då, så är man ju lite sugen på Kevin Strootman.
Vad är... Vilka är man? Man som är Man United, eller?
Ja, till exempel.
Ja, nej, han är ju tillbaks nu från sin långtidsskada som vill att han missade VM, och det är ganska naturligt att Van Gaal vill ha honom till det där mittfältet eftersom de är holländare. Raja Nainggolan har gått jättebra och bildat mittfält med De Rossi och Pjanic, vilket har gjort att vissa har tänkt, ja, men vi kan ju fan sälja Strootman kanske ändå. Men jag håller inte med. Jag tycker att man glömmer lätt. Fotbollsfans heter det. Glömmer lätt. Strootman är en rejäl trygghet. Han är ganska komplett, både offensivt och defensivt. Han kallas tvättmaskinen av Rudi Garcia för att han kan rena varje situation. Det bara ger bollen till honom, så tvättar han den och levererar den vidare. Han tvättar situationen. Tvätta inte pengar, det vet jag i och för sig inte, men han hoppade in i derbyt.
Nu sprider du rykten här.
Nu jävlar.
Det är mycket italienskt där. Nej, men han hoppade in i derbyt och mer eller mindre ändrade matchbilden också. Slog en assist till Totti och var allmänt bra den matchen. Jag hoppas inte att han lämnar, men Romas klubbdirektör är han, Baldissoni tror jag han heter, har sagt att kommer det ett löjligt bud, löjligt som i högt, då måste man såklart titta på det budet, men att han annars inte är till salu. Så det är det gamla vanliga skitsnacket egentligen, om att vi kommer att lyssna på de här högsta buden, men vi vill inte sälja honom.
Exakt. Kom gärna och betala.
Man kan ju varken säga det ena eller det andra liksom.
Men det de säger i England är ju att han ska stanna ett sommar i alla fall, verkar det som. Han var väl lite inne på det själv också.
Jo, men jag känner lite så här att om han, jag och Syk snackade om det här om dagen också, att om han kommer till Roma när de har slutat sjua, när han kunde gå till United redan då, som då var regerande Premier League-mästare, och nu så spelar Roma Champions League, kommer, eller har åkt ut nu, men kommer förmodligen göra det nästa år också, United är lite si och så, varför skulle han välja United nu när han valde Roma då?
Pengar.
Pengar och en holländsk tränare.
Och en holländsk tränare och status. Jag tror att när man avslutar karriären och åker hem till Holland och bor där, så är det fortfarande, tyvärr, på vissa sätt lite häftigare att hänga upp en United-tröja i sitt vardagsrum än en Roma-tröja.
Det håller jag inte med om. Nej, men samtidigt så, jag tror Strootmans tjej gärna bor i Rom än i Manchester. Det får man inte glömma.
Det får man inte underskatta faktiskt.
Det är faktiskt många. Vi har varit inne på det förut. En extremt svepande, generell...
Ja, den måste vi be om ursäkt för.
Den får vi kanske.
Vi sa att alla spelar för att vill till Milano, så har vi lite skämt.
Eller Paris.
Men jag kan väl justera det till att alla människor borde egentligen vilja till typ Milano eller Paris.
Utom
eller...
Erik Niva som vill till Newcastle.
Exakt, men Erik Niva är ingen människa. Han är någonting annat. Jag har inte riktigt listat ut vad den, men det är fan ingen människa.
Han är någon som är odlat i en gruva upp i
Malmberget. Ingen människa kan sitta på det sättet på en stol i 4 timmar och må bra liksom.
Ni hörde det, avundsjukan från Patrik Sjögren.
Fascinationen skulle jag kalla för.
Den hållningen. Det går hand i hand.
Den är inte mänsklig. Den är inte mänsklig.
Hans ryggrad är ju det är värt en helt poddavsnitt i sig.
Och sen kan man ju aldrig någonsin vara en sjuk på människans mål på Tottenham, så är det faktiskt.
Nej, fråga vår nyhetschef om inte.
Jag kastar in en fråga från Arvid Karlsson när vi ändå är inne och tassar i den italienska huvudstaden. Kan man få en snabb scouting-rapport på Miralem Pjanic? Är han tillräckligt bra för ett mittfält i toppen av Premier League?
Pjanic är en personlig favorit, så jag ska försöka att inte vara så färgad. Så röd-gult färgad. Men då kan jag säga så här. Han är en nästan... En spelare som är nästan på den högsta nivån. Lite som Mirallas. 2L på spanska blir J. Jag har läst spanska, säger de. Pjanic är en spelare som, om vi såg honom i VM, så ser vi att han är en sån som inte är rädd för att ta ansvar. I offensiven framförallt. Han har en jättefin fot. Tillslaget är grymt. Han har i och för sig förnekat att han lärde sig det av Juninho i Lyon, men jag tror att det finns lite influenser därifrån, för de spelade ihop. Väldigt kreativ, bollskicklig och försöker alltid slå de avgörande passningarna, för att han vet att han kan. Hur bra han är om han skulle hålla i topplagen, jag tror ju att självklart så skulle han ju kunna växa med de spelarna han har omkring sig. För att i Roma så har han ju spelat mycket bättre med till exempel när Strootman spelar, eller när De Rossi har varit på topp, så har han ju spelat mycket bättre än när han tvingas bära defensiven också på egen hand. Utan han är mer sån som gillar att ta det offensiva ansvaret. Där har han tyvärr krockat lite med Totti. Men nu har de kanske hittat ett sätt att få dem att funka ihop. Jag tror att jag skulle säga på en skala 1-10 så är han en 7,5 på gränsen till 8 spelare.
Och så blir han 8 för att han är spökligt lik Victoria Maggios barns pappa som är med i Hoffmeister. Googla.
Det där är grävande journalistik i sin renaste form. Victoria Maggios pappa. Jag vet sjukt. Knappt vem Victoria
Maggios... Jag la upp en bild under VM, kommer jag ihåg, på han och körde tillsammans med Veronica Maggio. Så skrev jag bara så här, för er som inte vet, Pjanic är pappa till Veronica Maggios barn. Och folk frågade, va? Menar du allvar liksom? Så lika han.
Ja, okay. Är det samma nivå som Patrik Sjögren och Stefan Jovetic?
Det är minst samma nivå, den här är ännu värre.
Fan, ni liknar det sant?
Jovetic!
Ja, den är jag ganska nöjd med också, får jag säga.
Du får ju fan börja blogga om honom.
Ja, jag vet. Det är den eller David Luiz utan hår har jag hört. Så att, mer nöjd med Jovetic.
Nej, de flatter yourself, man.
Och boom!
Det har dykt upp lite svenska namn i den här ryktesfloran den senaste tiden också, under helgen. Vi kan väl börja med Marcus Nilsson som är på provspel hos West Ham. Ja, den är ju lite oväntad.
Kalmarbacken, man undrar vilken agent som drog den kontakten.
Jag tänker fortfarande på någon som HF-backen ändå.
Ja, det kan du också göra. Det känns jättekonstigt att göra det.
Han skulle då ersätta Winston Reid, spekulerade kring. Alltså Winston Reid som har varit en av Premier Leagues bästa mittbackar den här säsongen. Och inte vill skriva på en förlängning på kontraktet, har ett halvår kvar. Var petad i helgen, kan man väl gissa att det hade att göra med att Sam Allardyce är lite missnöjd över att han inte vill förlänga sitt kontrakt.
Och mittback just nu utan kontrakt är en ganska tacksam situation.
Ja, det är ju verkligen det. Och Arsenal, Liverpool och Tottenham vill ju alla hans signatur.
Så är det. Men det man kan säga, Marcus, alltså ska man bredda en trupp så är ju svenska mittbacken ganska tacksamt, för att de är väldigt bra skolade liksom. De är inte så David Luiziga, utan man vet vart man har dem. De står på sin plats, de gör rätt saker. Men jag vet inte om Marcus Nilsson, det jag sett av honom är ju inte så att jag har suttit och väntat på att en Premier League-klubb ska ringa honom, om jag säger så.
Du får kanske inte de där 40 meters krossarna på snöret av en svensk.
Nej, det får
han
inte.
Har aldrig fått slå sådana.
Men har du en skada i backlinjen så kan du sätta in en svensk mittback utan att han är säkert samspelt med någon annan, för att han kommer liksom veta vad han ska göra. Det är ju ganska tryggt med svenska mittbacken. Tyvärr så håller ju våra svenska mittbackar just nu inte så jävla hög klass internationellt kanske.
Därför Nej. Ska man slänga ett öga på PAOK. Sotirios Papagiannopoulos heter han, som fick hoppa in i 95 minuten i 1-2-segern över, ja nu vet jag inte vad de heter, men han ska man hålla koll på. Men Winston Reid, tror jag, var inte han som fick ett VM-biljett genom Facebook?
För Nya Zeeland?
Ja.
Det är mer än vad jag vet.
Är det inte han?
Ingen aning, jag backar.
Just den kan jag inte.
Han är väl nyzeeländare.
Ja, han är nyzeeländare.
Jag tror att han hade skrivit
i Danmark, ja, han spelar för...
Jo, men det är han. Han hade väl skrivit på Facebook någon status inför VM, typ fan vad kul det hade varit att representera min mormors land eller vad det nu var. Och så hade nyzeeland dammsug. De håller ju på dammsug liksom. Ja, finns det några nyzeeländare förutom Peter Jackson och alla statister i Sagan om ringen? Och så bara Winston Reid. Det kanske så den svenska mittbacken.
Ja, han var inte med i Sagan om ringen alltså.
Ja, han var inte med i Sagan om ringen. Nej. Säkert vet. Som någon av Saurons...
Eller kanske körde bil i bakgrunden eller någon scene.
Ja. För det finns ju bilar i Sagan om ringen.
Han har ju representerat Danmark i pojkjunior och U21-sammanhang väl?
Ja, det han kanske kan ångra nu att han valde Nya Zeeland i så fall.
Nej, han nickade ju in kvitteringen i VM.
Jo, men om han lyfter sig nu och blir en riktigt, riktigt, riktigt bra back så kanske det är roligare att ta Danmark till ett mästerskap ändå.
Slår mig just nu att Nya Zeeland då inte kan ha kvalificerat sig för asiatiska mästerskapen som är igång, va? För då borde ju han varit iväg på... För han spelade ju helgen.
Känns som en vettig slutledning, ja. Utan att säga
så för mycket. Slog mig. Nej, det
Sherlock.
Var bara... Va?
Sherlock.
Ja, nu la jag ihop 2-2 igen. Det sällan det händer, så jag måste dela med mig när det väl trillar ner. Marcus Nilsson, som sagt, vi får se, han är på provspel. Vi får se vad den
han har gode fått en chans,
Sam Allardyce beslutar. Men det blir inte helt, han kommer ju inte ställa några orimliga lönekrav heller. Kan han dubbla sin Kalmar FF-lön så är han säkert nöjd. Och då är han ändå sämst betald i hela Premier League.
Snäppet efter Falcao.
Han får nog lite mer än så till och med, skulle jag tro. Vi får se vad som är med Marcus Nilsson. Och det får vi också göra när det gäller Martin Olsson.
Alltså, Nya Zeeland ligger ens i Asien. Det är någonstans där måste vi ändå
göra. Jo, men de tillhör ju
Oceanien.
Jo, men spelar inte de har väl inte oceaniska mästerskapen, antar jag.
Ja, de har haft det på till klubbnivå, inte klubblags-VM i alla fall. Därför det kom massa lag därifrån.
Tahiti var det väl? Tahiti spelade.
De kanske inte tillhör den här.
Vi lägger in en brasklapp i alla fall.
Ja, vi gör det. För det är väl så att australiensiska lag och sådär spelar väl i asiatiska Champions League i alla fall?
Det tror jag.
Det är jag nästan helt säker på.
Ja, men det är podden som kommer till hösten. Den oceaniska fotbollspodden.
Måste vara med Niva.
Men hörni, Martin Olsson då? Jagas av Swansea, de ska ha lagt ett bud på 4 miljoner pund. Det är ganska mycket pengar för Martin Olsson, kan jag tycka.
Väldigt mycket pengar för Nytterback. Men det känns som
Milan, Schalke, Benfica. Ska också vara intresserade.
Milan? Mm.
Ja, alltså, ska man reda ut det där så känns det som Milan, det jag har hört av min kära kollega Fredrik Jönsson som har de ingångarna här är att Milan mer var intresserade av att kolla hur det gick. Om man kunde låna Martin Olsson. Mm. Och det känns väl som en Milan-värvning på det sättet i så fall. Det känns inte som Milan ska gå in och lägga 40 miljoner på en Premier League-ytterback som Martin Olsson ändå är. Däremot så förstår jag att Swansea vill ha honom för att han var bra i Premier League. Han är bra i Championship, har offensiva kvaliteter, han är duktig defensivt, han är en väldigt bra ytterback och en stabil kille, han är en bra ålder. Mm. Så att han är absolut värd de pengarna med tanke på hur mycket de fått in för Winfield Bonny.
Ja, och sen tycker jag han är självskriven i det svenska landslagets vänsterbacksposition. Ja, det är inte mycket att snacka om det.
Nej, det är ju kvalitet. Alltså, även om Norwich gjorde sin sämsta säsong på ganska länge förra säsongen när man åkte ur Premier League, så var ju en av få spelare i laget som faktiskt gjorde det ganska bra.
Det blev väl nästan årets spelare om jag inte
De valde ju, nu utsåg de ju tredje målvakten.
Ja, alltså, men han var väl tvåa i den omröstningen.
Men han var faktiskt, det var ganska många som ville utse honom till årets spelare.
Ja, och de vägrade ju sälja honom i somras. Han ville ju bort och det fanns intressenter, men då ville de ha kvar honom. Jag vet inte om de har jätteförhoppningar säkra på att ta sig upp igen direkt. Så att det kanske är värt att skeppa iväg Martin nu. Jag tror Olsson definitivt vill därifrån i alla fall. Och bra affär för alla parter.
Schalke snackas det också om. Det är ingen trist klubb att gå till. Det kanske kan vara svårt att ta plats. Jag har inte bra koll på Schalkes vänsterback.
Det är inte jag ska villigt erkänna. Men jag tror att Martin Olsson var kvar i Premier League. Inte bara av pengaskäl, utan han verkar trivas där. Och det känns som en liga som passar honom framförallt. Mm. Han har den spelstilen. Så att jag tror att det är dumt att flytta till Tyskland. Han har ganska hög status i Premier League också. Det gäller väl att ta vara på.
Han är ju ett namn där.
Exakt, och då ska man väl utnyttja det också.
Och då har han ändå inte gjort något mål mot England i landslaget.
exakt.
Nej, det har han nog inte. Nej,
det har han nog inte. Men Swansea är väl en spännande klubb för honom också. Kul klubb att spela för.
Mm. Spelar positiv fotboll.
Ja, kul omgivning också. Då pratar jag inte om staden.
Nej,
staden. Gå in på deras partyliv. Det är han som
säga, staden Swansea är väl kanske inte det första jag hade valt.
Nej.
Heller Wales överhuvudtaget.
En tredje svensk då som har figurerat på bloggarna runt om i Europa är Isak Kiese Thelin, Malmö FFs guldklimp som man skopade upp för, var det 600 000 kronor?
Som Norrköping inte la in någon vidare procent på, har jag för mig.
Nej, de var inte, de trodde inte riktigt på honom i Norrköping.
Ja, det var bara Laul som gjorde det. Det var Robert Laul som skrev en intervju med honom.
Precis. Ja.
Nej, men jag
kan han vara nöjd över nu. Thelin som då ryktas hoppa in till Bordeaux. Mm. SVT hade ett avslöjande och då rörde det sig om 3 miljoner euro.
Bra pengar, speciellt för en spelare som har spelat där i ett halvår och som bevisligen växer med uppgiften oavsett vilken uppgift han får. Han går ju in liksom i Malmös guldlag och gör det jättebra. Han går in i Champions League och gör det jättebra, stångas med Atletico Madrids mittbackar som om ingenting. Han går in i landslaget och ja, jag minns första halvleken mot Frankrike. Han var egentligen den enda som skapade något, nästan på egen hand. En spelare som växer och bara växer liksom. Och enligt lite vänner i Norrköping så sa de faktiskt att han såg lovande ut redan i Norrköping. Och han liksom var väldigt professionell och åträtt och sovrätt och verkligen gick in för sin och brann för sin fotboll. Så att IFK Norrköping inte såg det och inte satte in en procent för vidare försäljning, det är synd.
Ja, det är synd.
Det är synd.
Men det är, alltså, är Partijanne kvar i Norrköping?
Jag har ingen koll. Jag vet bara att min fästmö är därifrån. Hon är kvar där. Än så länge.
Men det är intressant att jag är i Bordeaux. Ska de, alltså, hoppas de vet vad de värvar bara. För du kan inte, alltså, Isak Kiese Thelin är ju en spelare som bara passar på en sorts fotboll liksom. Tung centertank, en taget spelare. Du måste ju spela rätt långt på honom.
Jo, det var ju så Sverige spelade mot Frankrike.
Jo, men exakt.
Och då, men det är ju då Bordeaux representanter det. Säkert såg han.
Men man hoppas att förstå det och inte att han inte ska göra någonting annat på fotbollsplan. För det kan han ärligt talat inte. Men det blir intressant att se om Malmö ersätter honom. Det var ju någon geni på Twitter.
Han är ju en så kallad rollspelare.
Ja, exakt. Men det var ju någon geni på Twitter som gav något tips till Malmö nu. Att det är skitlätt att ersätta Kiese Thelin. Det är ju bara att värva någon av dem som var bättre än honom i Norrköping. Liksom. Svinbra, då har du ju höjt det.
Ja. Hard work beats talent when talent doesn't work hard.
Exakt. Men svintungt för Malmö. För nu har de ju exakt hur mycket pengar som helst. De fick de 170 för Champions League. De fick 30 här. De fick väl 35 för Foppa. De fick väl 16 för Magnus Eriksson.
Fick de för Tern.
Jag hade ingen aning om. Men de har ju hur mycket pengar som helst. De kanske har fått in 230 miljoner nu liksom, men problemet är att du, alltså, även om du säljer Isak Kiese Thelin för 30 miljoner, har 30 miljoner och säger ja, men nu har vi 30 miljoner, vi använder alla dem och köper nya anfallare, så kan du inte köpa en lika bra anfallare trots att du har 30 miljoner. Du kan inte köpa en anfallare som är närheten. Du måste hitta ett fynd, för att har du en jättebra anfallare i Allsvenskan så ingen kommer släppa honom. Så du måste ju verkligen ha väldigt bra scouting och lite tur igen. Du kan inte gå ut i Europa eller åka till den tjeckiska ligan, hitta en kvalitetsanfallare och säga hej, vi har 30 miljoner, vill du komma till Sverige? Nej tack, det vill jag inte.
Nej, sen, det finns egentligen två alternativ. Det är antingen att man hittar ett fynd eller att man ger en rejäl sign-on till en hemvändare. Alltså säga att en Ranegi skulle vända hem till Sverige, eller en nu, kanske inte han hade fyllt de skorna idag eller, ja, som Tobias Sanna som han löste nu. Det är typiskt som man gjorde med Marcus Rosenberg.
Och de har ju Lindelöf i Benfica, de försöker med. Men absolut, men det är ju ganska ont om alternativ. Ranegi har inte jag jättehöga tankar om längre. Jag tycker att han avslöjade sig själv ganska mycket när han kom utomlands. Så han tror jag inte. Och sen tror jag inte att herr Ibrahimovic är så sugen på att komma hem till Malmö, även om de skulle lägga alla 240 miljoner i hans ficka.
Nej, alltså de behöver han inte.
Ja. Nej, han behöver inte. Fast nu är han ju sugen på pengar. Så att nu var någonsin man ska slå till, tror jag. Ja, lova lite reklamkontrakt.
Precis. Ska vi ta lite frågor?
Tjugo.
Från Twitter.
Mm-hmm.
Filip Hagman skriver. Är det inte Thiago Motta en typisk Mourinho-värvning? Haft spelaren tidigare samt billig transfer? Jag vet inte, billiga transfers är typiskt Mourinho i och för sig.
Ja, men det kom ju rykten nu i veckan att han var sugen på honom. Men det handlar väl snarare om att Thiago Motta gör precis allt han kan för att komma loss från PSG, som dock har sagt nej. Så att det ska nog mycket till om PSG ska släppa honom redan nu. Och en sommarvärvning känns inte Thiago Motta som för Chelsea.
Nej, men spelmässigt tycker jag att han absolut skulle funka bra som en komplementspelare. Som en som kan rotera när de behöver det. Ja, i England har de ju 50-11 turneringar. Det är Liga-kuppen och FA-kuppen och allt vad det heter. Så sen kanske han vill spela i Chelsea och möta PSG, men det får han ju inte göra, för han har redan representerat PSG.
Nu ser jag på tal om Malmö FF att man har precis har värvat Jo Inge Berget från Cardiff.
Från Cardiff?
En av de norrmännen som kom när Solskär tog över. Och han värvade asmycket norrmän.
Var det officiellt nu eller ja. Du hittade på Daily Star?
Nej, 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 nej. Det blev precis klart där. Ja. Ser i min telefon. SVT gör det, Svenska fans, Helsingborgs Dagblad.
Ja, Solskär kanske har slipat honom till en supersub.
Och här sitter du, och här sitter du, Patrik. Måste du springa ut och skriva nu?
Nej, herregud, det här är lugnt.
uppdatera Twitter.
Nej, nej, nej. Här sitter jag lugnt.
Ja, vi går vidare, vi lämnar Jo Ingeberget där. Vi får läsa på lite mer om Jo Inge till nästa veckas podd.
Till kommer lite intervjuer och annat nu.
Ja, det kommer man säga. Det kommer det är
svårt,
förstås, ja.
Jag har inte följt tippeligan så slaviskt de senaste åren. Man har inte gjort det. Han har fått spela så himla mycket Premier League heller så.
Man var ju inne på, jag har ju varit inne på Wikipedia-sidan då när han blev klar för Cardiff. Och vi skulle göra en grej på alla norrmän som skulle ta över den klubben. Och det resulterade ju att man fick lämna Premier League. Men vi kan väl ta fler frågor istället. Marcus Persson har skrivit: hur blir det med Liverpool och målvakter? Värvar de en ny eller är de nöjda med Premier Leagues två sämsta?
Han har svarat på sin egen fråga.
Det som känns lite tungt för en annan som följer Liverpool är ju att Rodgers verkar ju nästan nöjd med att ha de två sämsta, i alla fall den här säsongen ut.
Det har inte
kommit några som helst indikationer på att det är någon ny målvakt in faktiskt.
Nej, jag tror att de har exakt noll ekonomiskt utrymme just nu. Det är som man får tolka allt. För även fast de sålde Suarez, de fick ingen jättestor summa. Så det är ju återigen FFP-grejen. Då slår du ut hela den vinsten på det här räkenskapsåret. Men samtidigt alla dina köp, du delar ju upp de köpsummorna på de kommande åren, hela deras kontraktstid. Vilket gör att de, även fast de har spenderat lika mycket pengar, så har de dragit på sig enormt mycket mer utgifter de kommande säsongerna. Och de har ju redan varnade av UEFA som utreder dem för FFP-brott. Så att, jag tror att de har noll handlingsfrihet. Det var därför Origi kom upp också, som vi varit inne på tidigare. Att han faktiskt skulle kunna gå in, eftersom han redan är inräknad där.
Mm. Sen är det ju så att nu i år så blottas ju Mignolets brister mer när det inte finns någon Suarez och när Sturridge har varit skadad. Och liksom, det finns ingen som producerar de där 80-90 målen framåt. Så då är det lugnt. Då var det lugnt att man släpper in 50. Det var det Bruce Grobbelaar var inne på, att hans Mignolets svagheter märktes inte av på samma sätt förra året som i år.
För när det görs det fem mål framåt så glömmer man ganska snabbt de här tre målen som trillar in.
Ja, de som ser det ser ju det liksom, men man kan ju välja att bortse från det när Suarez spottar in sina...
Men det kommer ju helt fantastiskt rolig statistik i alla fall kring hållna nollor. Mignolet har spelat då 19 matcher den här säsongen, hållit 7 nollor. De Gea har spelat 22 matcher och hållit 7 nollor.
Ska man räkna räddningar och kvalificerade räddningar?
Sen ska vi gå in på riktig statistik så håller det ju inte. Men det var ändå väldigt roligt.
Ja, absolut. Det var kul.
Kul för Liverpool fans.
Ja, exakt.
Det var kul att dela på Twitter.
Ja, det förstår jag att du tyckte.
Retweeta.
På den nivån. Ja, men precis. Vi tar fler frågor då. Kristoffer Sjöholm skriver en ganska intressant här. Jag vet inte om du har koll på det här, Patrik. Men hur kommer det sig att Martin Ødegaard kan värvas? Får man värva folk under 18 år? Barca är väl avstängda för detta. Och då är det så här EU-regler.
Men Norge är inte med i EU, kanske folk säger då.
Norge är inte inom EU-regionen ändå. Nej, men du får väl inom, om du pratar inom Europa så får du göra det. Sen finns det sätt att komma runt också. Om du flyttar med en familj så gäller ju andra regler och så vidare. Så att Ødegaard är inga problem att ta in för en europeisk klubb.
Efter att han har skrivit sitt prov i skolan som han åkte hem
för. Exakt, träningslära, och så laddar han för det med att träna med Cristiano Ronaldo. Det är ändå rätt fint. Mm. Fin historia.
Som Bojan när han kunde spela El Clasico på kvällen och gå till gymnasiet dagen efter.
Ja, sen fick han panikattacker också.
Ja, men det är en annan historia. Ja. Nu går det bra fan, det är vi glada för.
Men det kom ju uppgiften att Perez personligen har lagt sig i den här Ødegaard-affären, att han var nere sist på träningsanläggningen och liksom skaka hand med Ødegaard och sa att jag tror på dig, jag vill ha dig. Och det här ska han ju då tydligen bara göra med de allra mest fantastiska spelare.
Det betyder liksom att då går du till Real.
Vi pratar ju Zidane, vi pratar Ronaldo och så pratar vi Ødegaard. Så att det säger en del om hans status just nu. Men nu har han ju nageltrång, det är ju panikrubriker i Norge. Fullständigt allvar, det är liksom, han uppsöker sjukhus, jättestora rubriker i Norge, så går man in så här, ja, nageltrång.
Börjar komma in i puberteten kanske.
Ja, det är kämpigt nu.
Simon 1995 skriver: De Bruyne till PSG, Cavani på väg bort.
Cavani på väg bort kan vi väl konstatera.
Konstatera på ett sätt. Cavani på väg bort i vinterfönstret, aldrig någonsin i helvete. PSG kvar i Champions League. De kommer inte kunna värva en anfallare som får spela Champions League för dem och som de kan få i vinterfönstret. Så dumma är de inte. Cavani på väg bort i sommar, definitivt om ingenting förändras. Sen vet man inte vad som händer under våren. Om han börjar spruta i mål och få massa förtroende och trivs plötsligt, kan det förändras.
Cavani på väg hem skulle jag säga, till Napoli. Jag läste senast idag att Higuain inte riktigt kommer överens med för många människor inom Napoli, och att han trots sitt målfacit kan vara på väg bort, och att han tröttnar lite på att de inte är med i Champions League. Cavanis lön är såklart ett problem, men det skulle ju vara kul att bara få höra din son Cavani igen i högtalarna på San Paolo. Men sen vet man ju aldrig. Jag menar, hur blir det med Zlatan? Det är ju ganska, det känns som att det står och faller lite med det där också, att hur blir det med Zlatan, blir han kvar? För att Cavani presterar faktiskt när Zlatan inte är på plan. Så vem väljer de liksom? En 33-årig Zlatan eller en 27-årig Cavani?
Ska de välja i sommar mellan Cavani och Lavezzi eller Zlatan, då borde de sälja Zlatan. För framtiden
skulle... Patrik Hagren, inte Sportbladet.
Det tycker jag absolut, helt och hållet. Och det tror jag PSG snart börjar inse också. Nu med skadorna på Zlatan. Cavani till Napoli tror jag inte en sekund på, jag ska veta.
Nej, det hade varit kul.
Det hade varit kul, men jag tror att om han ska någonstans så... han passar inte riktigt in i Real Madrid, men han skulle ju passa in i ett Manchester United som har hur mycket pengar som helst och har viss panik. Och om de släpper Falcao, vilket de förmodligen gör, om de får indikationer på att de får Cavani, tror jag att de ska vara rätt sugna på det.
Jesper Lundgren skriver: det har varit väldigt tyst om Samaras. Någonting nytt? Eller blir han kvar på bänken i West Bromwich?
Han sitter och myser på bänken under sina filtar.
Jag kan tänka mig att Samaras kan få chansen nu när Tony Pulis har kommit in. Jag tycker Samaras är en kvalitetsspelare, och jag begriper inte varför han inte har fått chansen i West Bromwich den här säsongen.
Jag håller med. Det känns ju inte som att han är på väg bort, eller? För det snackas ju 0-0-0 om Samaras.
Han har väl långt kontrakt som är svårt att köpa ut.
Han lär vara kvar.
Och han har spelat 5 matcher eller någonting den här säsongen, så att han är ju inte stekhet heller.
Sen vet man aldrig, alltså det ofta så går det ju rätt trögt första halvåret. Det är ju väldigt få spelare som gör som Diego Costa och bara går in och sprutar in mål. Så att helt
ganska
ovanligt,
svårt att spruta in mål när man inte får spela.
Så är det, men helt ovanligt är det inte att du faktiskt tar jävligt trögt i början. Sen kan det faktiskt hända saker år två, så jag tycker inte man ska skriva av hans möjligheter där riktigt än.
Nej, jag tycker han är en bra spelare. Han brukar visa det i Grekland också, inte minst i VM. Sen är han en bra människa som... vi som har sett det där klippet när han tar den lille supporten i Celtic är det väl? Så det är en bra kille det där.
Sen är han ju väldigt, väldigt lik Eurovision-vinnaren också. Jag kör vidare på det här nu.
Den är väldigt lik.
Jag har fått 2 uppenbarelser nu. Först du och Jovetic och sen det där.
Du har inte tänkt på det?
Nej, och nu är jag äcklad av samma röv.
Nej.
Tack, Patrik.
Det är superfint.
Ja, han är ju gossig.
Jag är ju kanon.
Anders Törnvall undrar: borde något lag plocka in en korttidslösning nu över afrikanska mästerskapen? Det är ju, kan jag tycka... alltså det laget som hade behövt plocka in en korttidslösning, kan man tänka sig, det var ju Swansea, om det är så att Bonny inte hade varit såld och de hade behövt plocka in en permanent ersättare. Därför att Bonny var så viktig. Swansea är en position i tabellen just nu där det helt enkelt hade kunnat vara värt att plocka in en striker. Men nu har man ju tagit in en Gomis.
Och han vill ju bort nu helt plötsligt, för att han inte fick spela när Bonny var kvar, vilket är roligt. Och nu kommer han ju garanterat få spela. Då vill han bort liksom, för att han är bitter över det. Det är fantastiskt. Men Gomis är ju jättebra anfallare. Han var ju fantastisk för Lyon i flera år. Så in med honom, ger honom chansen. Men ska vi blicka bort från Premier League, så har du ju klubben som förmodligen skulle behöva peta in och ersätta nyckelspelare rätt hårt.
Det känns så nu när Gervinho har lämnat, eller har dragit iväg på afrikanska, så känns det som att Roma behöver den där spelaren som kan, de har ju spelare som kan bryta mönstret, men de bryter ju aldrig mönstret, så då får du väl lita på Gervinho. Det har man gjort nu, alltså hela anfallet bygger egentligen på att Totti ska slå passningar till Gervinho, så man är ganska beroende av honom. Sen får man inte glömma att Keita var som på nytt född på Romas mittfält, men där har Roma bättre täckning på det där inne i mittfältet. Sen afrikanska så saknar man ju faktiskt Drogba i den här gyllene generationen som Elfenbenskusten förmodligen för sista gången kommer att skicka ut, och att Eto'o inte är med för Kamerun, det känns ju konstigt, det är jag fan uppvuxen.
Ja,
nya tiderna.
Ungdomar.
Sen Jaja saknas ju som fan. De kommer inte vara någon korttidslösning, men det känns som det kommer, man kommer få se vad Fernando och Fernandinho och de andra verkligen går för nu när han, den trygga posten
försvinner bredvid. Väldigt tydligt i förlustmatchen mot Arsenal att Jaja saknades där centralt.
Jaja saknades att det går offensivt rätt, och Fernando var dålig defensivt alltså.
Det går rätt trögt när Fernando och Fernandinho ska rulla är de som ska chefa liksom.
Väldigt trögt.
Det är inte några tempostarka spelare om man säger så. Men det tar ett tag att komma in i den där Premier League-tempot. Det är precis som du har varit inne på.
Inte om man är spanjor.
Nej, exakt.
De kommer
Nej.
In i det direkt. Mata och Silva och Cazorla och Diego Costa.
Ja, precis. De har spelat tillräckligt mycket, vad heter det, kvadraten för att hantera även Premier Leagues bolltempo. Martin Örmgård skriver
Ödegård.
Ödegård, nästan.
Ja, nästan. United borde skicka några spelare, Rafael, Anderson, Young, Fletcher, men är någon villig att köpa? Jag säger så här, Rafael, nej, jag tror inte någon är villig att köpa.
Nej, och han verkar lite, just nu behöver de ha kvar någon. De letar ju en högerback och de verkar inte få loss någon Simus Coleman och annat, Cuadrado. Så att än så länge har de ett stort behov av att ha kvar honom, inte minst för bredden skulle de inte annat.
Andersson, ingen kan väl vilja
ingen
ha.
Någon som ska betala en krona för Andersson.
Han är ju skön.
Men hans kontrakt löper väl äntligen ut nu, det här superkontraktet han skrev då där han var världens mest lovande spelare typ. Han har ju suttit och cashat in på det nu några år.
Han är ju fan på väg till Fiorentina också.
Ja, men han var väl där och provade ett tag i ett
halvår. Där och härjade ut på Viola, på Florens nattklubbar. Ja, som han snart märkte att de inte hade några. De har bara museum och grejer.
Ashley Young trodde man ju där att han skulle vara deras wingback liksom. Han hade ju några matcher då han var riktigt bra.
Bra.
Ja, verkligen. Ja. Men han har haft några sådana där liksom formtoppar under korta perioder förut. Precis när han kom till klubben till exempel. Han skruvade in någon boll i bortre krysset. Och
på sikt finns det ingen plats för honom. Det är uppenbart att de vill ha en ny högerback och på vänsterbacken ska ju Luke Shaw regera. Så att på sikt finns det ingen plats för honom i Manchester United om de fortsätter spela med dagens uppställning, vilket man får utgå från att de ska göra.
Darren Fletcher, det är en spelare som jag kan tänka mig att det finns rejält intresse för en från mittenklubbarna i Premier League inte minst.
Ja, han sitter väl nu också på oss. United vill ha kvar honom, påstås det, och vill förlänga. Han själv är lite tveksam för att han har tydligen en väldigt viktig roll i omklädningsrummet som det ofta heter med de här spelarna, men han har inte en särskilt viktig roll på planen, så är det ju i United, och han kommer ju förmodligen inte få det heller. Han är ju en bra breddspelare, kanon som man bara lutar sig mot, men han kommer inte vara den som ska bygga det nya United kring. Så att, om jag var han skulle jag nog också vara lite sugen på att sticka ner till någon mittenlag i Premier League och göra några år som lite mer stjärna och testa sina vingar.
Alltså mittenlag, alltså, jag skulle kunna se en Fletcher i ett Everton till exempel. Alltså,
mittenlag.
Ändå på den nivån. Ja visst, men ändå övre halvan.
Övre halvan,
jag tycker, alltså, han, nu när han fått ordning på sina magproblem så finns det ju nivå. Vi såg ju före han blev sjuk att han var ju en viktig kugge i Sir Alex lagbygge som ju faktiskt vann diverse titlar.
Ja, nej, jag håller med. Men det är ju ett mittenlag för mig. Övre halvan absolut, men mittenlaget är inte bara enda laget precis i mitten. Det finns ju
även. Nej, absolut. Ja, men så är det ju.
Matematiker.
Tack.
Nej, men jag tycker Fletcher är en, då har han lite fått ut så mycket den här säsongen och har väl inte fått så många chanser heller.
Nej, och det kommer han inte få heller, United. Alltså det är inte han de kommer liksom sätta in som sin centrala diamant. Det kommer ju inte hända. När Van Gaal dessutom säger att han ska värva ihop världens bästa lag, det har han ju uttryckligen sagt.
Så. Och det borde han kanske fokusera lite mer på. Jag menar, in med mittbackar så fort som möjligt.
Snackat
som Hummels, Diego Godin kanske som backup. Det var... Godin känns lite avlägset. Men
Hummels
någon måste ju komma in. Ja, Hummels exempelvis.
Pia Karlsson skriver, QPR vill ha in en forward. Varför ryktas inte Adebayor till dem?
För att han ryktas till Roma.
Rednap-koppling, Spurs vill bli av med honom, QPR har råd. Men de har ju Charlie Austin.
Ja, de har ingen forward.
Vad ska de med Adebayor till? De har ju Charlie Austin. Fan, han gör ju... Var han tvåa i skytteligan nu bakom...
Ja, han känns inte som en spelare som kommer säljas nu efter att Bonny gick, liksom de topplag som ska fylla sina transferluckor har väl gjort det. Eller sina anfallsluckor.
Ja, och det tycker jag nästan, alltså det är mycket snack om så här, ska Southampton klara topp 4 i Premier League liksom, och ska de orka hela vägen? Det mest intressanta är ju, ska Charlie Austin kunna utmana om skytteliga?
Tycker det är mer intressant?
Det tycker jag är mycket mer intressant.
Andy Carroll för den delen.
Andy är kung.
Han är bra, men han har gjort för lite.
Det
för lite
kommer, han gör 25 nu.
Ja, absolut. Andy.
Alla på nick.
Ja, för fan.
Ja, ja, ja.
Petey Crouch också, han kom igång.
Så han gjorde ju förra helgen gjorde han ju ett riktigt jävla drömmål med vänster Dojan Carroll. Helvete, ja, så snyggt det var.
Du låter förvånad.
Eller så drömde han.
Ja, det var ju sjukt snyggt. Hur som helst, vet ni vad? Tiden springer ifrån oss. Ska vi ta en till? För den här är rolig. Alexander Lindström skriver: så, när ska Liverpool lösa sin anfallskris med Tobbe Hussein? Alla kopplingar finns ju redan, plus tidigare Premier League-erfarenhet.
Vad mycket Premier League det är.
Ja, jag är välkommen. Det kunde du ska nu
prata om. Är det Roma? Premier League-podden? Ni har lurat in mig i Premier League-podden.
Det enda du får prata om
är
Roma.
Det är ju de frågorna. Roma, det är de
som ingen Spanien, ingen Malaga, Ignacio Camacho, ingen Villarreal. Ingen
kör på. Sån, det händer ju inget där.
Okay. Ignacio Camacho, som alla europeiska storklubbar vill ha, säger hans egen agent. Han debuterade mot Tyskland förra året, bytte av Busquets den 18 november 2014 i träningsmatchen mot Tyskland.
Kommer han flytta i januari?
Kommer inte flytta i januari. Nej. Så då skiter vi i det. Fortsätt tillbaka till
tillbaka till Premier League.
Jag, ställer bara de frågorna som vi får. Alltså det,
du får skicka in lite frågorna.
De står med en pistol mot mitt huvud just nu, så bara så ni vet.
Men Tobbe kommer inte flytta, han är inte salu. Vi kan ju skriva av
han
direkt.
Har ju drömkontrakt bort i Kina.
Ja, han ska skriva ett nytt också. Så att.
Mm. Alltså, han är kvar. Ska det?
Ja, han har flyttat till Swedish Compound nu. Så han var ute på Twitter och frågade vilka som bodde där. Så han har fiskat lite svenska vänner nu som han har knutit kontakt med. Nej, och så ska han erbjuda sig en högre lön nu när Svennis kommit dit.
Ta tid också att lära sig alla tecken. Jag menar, de är ju 3000 stycken, du måste ju vara kvar där. Du måste förlänga kontraktet några gånger för att kunna lära dig tecken så att du vet vad som står på kontraktet.
Ja, precis. Det är lätt att bli lurad.
Ja, ja, jag tror inte han valde att förlänga. Han valde att säga upp, men han missuppfattade tecknet kanske. Pappa Glenn var ju där och bara, jo, men så är det.
Men vad fan, ett år med Svennis i Kina, det hade man fan inte tackat nej till. Alltså. Ja. Helvete, vad fint.
Ja, mycket party.
Mycket party.
Ja, det inte tackat nej.
Partyåret. Det görs en sån här film om det, som så här American Pie liknande med Tobbe Hussein och Svennis här om ett par år liksom.
Svennis in China.
Tiden i Guangzhou.
Sampdorias president går in och...
Vilken stad är Guangzhou, va?
Ja, det är Guangzhou. Evergrande tror jag de heter.
Guangzhou. Ja, det finns två stycken Guangzhou-lag tror jag, ja. I högsta ligan.
Jag gillar ju det här också. Ayrton är väl på träningsläge med sitt kinesiska lag nu.
Ayrton är den snyggaste spelaren de någonsin har haft enligt klubben själv.
Ja.
Och säger ganska mycket om klubben.
Vad gör de med sitt träningsläge då? Hur länge ligger ett lag på träningsläge?
Det beror ju på, om det är i Kina så kan det vara jävligt länge.
Ja, de åker till typ Spanien och är där en månad. Ja. Det är fantastiskt.
Skiter i
totalt. Gott om pengar.
En miljard invånare, 23 mer eller mindre, spelar ingen roll.
Hörrni, det var all tid vi hade den här måndag eftermiddagen. Nu ska jag klippa podd.
Ja, det får du fan göra alltså.
Ja, det ska jag absolut göra. Jag ska försöka att inte slarva bort sista kvarten som jag ber om ursäkt för. Det hände någonting med Premier League-podden i torsdags. Vi har försökt rädda det. Men det verkar svårt, helt enkelt.
Och därför körde vi en Premier League-podd idag. Exakt. Det här var Premier League-podden. Featuring lite Roma. För att
featuring en bitter Nemrut Kurt.
Ja.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs med vecka igen. Hej.
Ciao.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.